Hej på er alla. Jag heter Victoria Örvall. Den vanligaste grejen jag förklarar mig som och har förklarat mig som längst är ungdomspastor, för jag har jobbat som det i över 10 år. Så jag vill så väldigt gärna säga en av ungdomspastorerna här, men jag är gäst. Jag är pastor och föreståndare tillsammans med min man i Karlskoga Pingst, och jag jobbar för Pingst nationellt med unga vuxna. Det är jag. När jag gick i låg- och mellanstadiet så hade jag en så här gammeldags gymnastiklärare. Jag tror att hon hette Ingrid. Och varje gång som jag var på de lektionerna så hade vi gymnastik. Och då tänker du så här, gymnastik på gympalektionen, det var ju klurigt. Nej, jag menar plintar, jag menar upphopp, jag menar ringar, jag menar ribbstolar. Det var min idrottslektion fram tills jag gick i sexan. Det är allt jag minns. Jag hoppas inte att det var så, men min minnesbild är att det var bara sån typ av gymnastik när jag var där. Men när jag gick i sexan så bytte vi lärare till en annan som hette Karin, och hon lärde oss att göra sport. På hennes lektioner så fick man köra innebandy, fotboll och brännboll och basket och handboll. Ni vet, allt annat. Och det där var jag gick från att typ hata de här gympalektionerna till att bara vänta. Jag tycker det här är kul. Jag bara visste inte när det liksom bara var så enformigt som det hade varit de första åren. Något som jag aldrig hann testa på där på idrotten i skolan ändå var gymmet. Så det fanns ju någon gång så här, om du var lite snuvig eller något så kunde du gå ut och gå en promenad. Men du kunde också gå och gymma, och jag kunde inget om gym, så dit gick inte jag. Och så när jag står i kyrkan och så hör jag några av mina kompisar prata, och så är det en som bara, du, jag har aldrig lärt mig att gymma, kan inte du lära mig? Den konversationen pågår här borta, och jag bara så här, jag såg min chans. Jag bara, det är nu eller aldrig. Så jag springer dit, bara, lär mig med. Jag vill också veta hur man gymmar. Kan jag få hänga med? Och jag gjorde det inte möjligt för dem att säga nej. Så att jag hängde på. Så det är inte så svårt att ta på sig träningskläder. Det är också inte så svårt att gå till själva gymmet. Men när man kommer in i en väldigt stor lokal där man aldrig har varit förut, och så börjar man titta runt och så inser man, vad gör jag här? Alltså varför? Hur kom jag på den här idén att just jag skulle börja gymma? För då börjar man kolla runt och så här, se någon jag kan känna igen mig. Och så här, nej, där står liksom ett gäng killar som ser ut som de har gymmat sedan de var barn. Och sen så kollar man ut borta vid maskinerna och så ser det jätteklurigt ut. Och ännu värre blir det om du kollar ut över de fria vikterna. För där står folk och gör alla möjliga övningar, och jag har inte koll på någon av dem. Och till slut bara, vi hittas, där är några tjejer. De är ju bara vid springmaskinerna. Så det är ju inte, det går ju liksom inte att lära sig någonting av dem. Så jag tyckte det var så konstigt och jätteklurigt. Tills jag började få liksom alla förklaringar. I den här maskinen så gör du så här. I det här spänner du det här. Tidigare så trodde jag att folk som stod och gymmade, speciellt framför speglar, det är mycket speglar på gym, att de stod där och spände sig för de kände sig coola. Och jag kände så här, ja, det vill inte jag göra, tack så mycket. Men så insåg jag att det fanns ju teknik i det här. Det handlar ju om vilken muskel du ska spänna vart, i vilken ordning. Det handlar jättemycket, ska du börja och bära ännu tyngre vikter så måste du ju stå och tänka rätt, för annars förstör du ju kroppen istället för att bygga upp den. Och det tog mig typ ett år kanske att känna mig hemma där. Alltså trots att jag om och gick och jag hade med mig en kompis hela tiden som liksom instruktör. Men att komma ny till ett ställe man inte känner sig riktigt hemma i, det är ju lite klurigt innan man vet hur allting funkar. Och innan man känner sig liksom, ja, att det inte blir oroligt och man blir för blyg. Jag vet inte om du har varit någonstans där du har klivit in så här nytt, helt okänt ställe någon gång. Men du som har det vet att det är inte så härligt att vara den som känner sig som den som sticker ut. Den som inte känner sig riktigt hemma där. Och det finns en del av er i rummet som är så här: jo, det är ju jättekul. Det är ju jättekul att testa nya saker. Det är jättekul att lära känna nya människor. Jag hoppar med allt jag har in i det där. Och så finns det oss vi vanliga dödliga människor som känner så här: jag skulle vilja veta, vad kommer jag till? Hur ser det ut där? Vad ska jag ha på mig för någonting? Vad kommer vi göra? Vad händer? Jag har så många frågor. Och det här, det är ju något nödvändigt ont att behöva lära känna nya människor. Ibland får man ju för sig att människor som jobbar med att prata till folk är jättesociala. Men jag är så social jag kan. Det är mycket, jag har väl på avstånd här. Men jag tillhör, om du sitter här inne och känner så här: jag är lite blyg, jag är lite introvert och jag springer inte fram till första bästa för att lära känna dem. Det är jag. Det är liksom, det är vi. Och då så är jag här för att förklara lite, hur kan det kännas att komma till ett nytt ställe där man inte känner sig hemma? Dagens text heter att ha utrymme för en person, eller en person står det ju inte, men bara en till. Och vi ska börja läsa lite i Lukas evangeliet. Så i Lukas kapitel 15 så får vi tre stories som kommer efter varandra. Ni kommer höra mig dra lite bitar ur dem. Det första är förlorade fåret, du har ett förlorat mynt och du har en förlorad son. Men vi ska läsa i Lukas kapitel 15, vers 4-7. Om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger sig över sina axlar. När han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag fann mitt förlorade får. Jag säger er, på samma sätt så blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Det ligger i vårt DNA som kyrka att jobba på och alltid ha koll på, finns det någon ny här? Finns det någon som känner som jag kände när jag kom till gymmet? Hur kan den här platsen få bli välkomnande för alla, för unga människor och framförallt för nya människor som aldrig har varit i en kyrka förut? Vårt uppdrag är inte att hitta liksom alla som har allting på plats redan innan och sen bara häng på, du är som oss, det här kommer bli jättebra. Utan de kan ju inte komma in här och försöka liksom hjälpa sig in själv. Så här, varsågod, sätt dig, hitta egna vänner, lycka till. Utan de behöver ju också en instruktör som går bredvid. Vi är de som behöver öppna upp våra gemenskaper och se till att det här är en plats där man, precis som vi läste, firar när det kommer in en ny. Och speciellt de som inte riktigt är eller ser ut som oss som redan är här. I storyn om myntet så står det så här, Lukas kapitel 15, vers 8-10. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag fann myntet som jag förlorade. På samma sätt säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig, är ju sista. Och när vi kommer till sista storyn i det här kapitlet, till den förlorade sonen, då tar Jesus i. För vi vet redan att så här, myntet, det är värdefullt, fåret var också värdefullt, men människor är ju liksom det mest värdefulla. Den här gången så är det en son som har fått någonting om bakfoten. Han är helt upptagen av att han kommer bli rik, men det är ju bara så att hans pappa måste dö först för att han måste få tillgång till arvet. Och det här har fastnat så mycket att han till slut bara går till sin pappa och ber om arvet i förtid. Han använder pengarna för att festa och leva rövare, som jag hade sagt. Men hans bror använder förklaringen, och det här är ett direkt citat: festat upp sin förmögenhet med horor. Så förklaras det att han har gjort. Han vet att han har gjort fel. Och han ångrar sig. Han vet att han är inte värdig att kalla någon son. Och tänker komma tillbaka för att fråga om han kan få bli en av familjens anställda. Men han möts istället av det här. Det står i Lukas kapitel 15 och vers 20. Han stod upp och gick till sin far. Och medan han ännu var långt borta så fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen säger förlåt, så här, förlåt, förlåt för allt jag har gjort. Jag är inte värdig att kalla din son. Men då kommer det här som svar i vers 22 och till 24. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. För nu ska vi äta och fira, för min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunden och festen började. Här finns inte längre någon liksom rim och reson. Det är inte så här, du gjorde lite fel. Utan det är så här, du gjorde helt katastrof. Totalt kaos fel. Och blir välkomnad som om att du har gjort allt rätt i hela ditt liv. Alltså chocken mellan det välkomnat är ju jättestort och jättemärkligt. Ett ord som jag fastnade för när jag läste den här texten innan var medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. I texten så menar man medan han var långt borta, alltså avståndsmässigt. Men om vi bara tar den raden medan han ännu var långt borta och tänker han är långt borta från Gud. Tänk om vi skulle börja förbarma oss långt innan folk börjar klä sig och göra rätt. Innan man sitter still eller vet var man ska sitta. Innan folk får ordning på sina liv. Det här är ju Guds kärlek till alla människor. I alla åldrar. Gud längtar jättemycket efter dem som har varit hans en gång. Och han längtar jättemycket efter dem som inte ens vet att han existerar. Och jag vet att en del av er här inne har hört både den här texten och en liknande predikan många, många gånger förut. Och för en del av oss så är det så självklart att det liksom börjar mattas av. Det är inte ens stort längre. Det är så här, vi vet ju redan hur det slutar. Ja, han sprang bort och sen kom han hem och sa halleluja, det är ju fantastiskt, vad kul. Och det är fint att vi vet att vi är älskade av Gud. Att vi vet att det alltid finns en väg tillbaka. Och till och med när vi själva sitter överraskade över att bara just nej, men jag har ju gjort fel. Alltså det är då man börjar inse att så här, nej, men det blev ju inte ens rätt när jag försökte. Att då börjar man bli tacksam över att det finns en väg tillbaka. Men om du skulle vilja längta efter att få se det stora i vad Jesus berättar här i de här storiesarna, så är det ett tips att börja försöka vara nära människor som ännu inte har förstått något av det här. För om du ställer en fråga till dig själv, så här, när var du senast nära en människa som precis fick tag på det här? Som precis fick möta förlåtelsen? Som trodde att allting var kört men får en öppen hand istället för liksom att bli lämnad? Det är ju där man börjar se kraften i evangeliet. När man säger att det här är på riktigt, det här är ingen fin story. Eller det kan bli en jättebra story på många gånger. Men när man ser att det förändrar liv på riktigt. Det är ju det vi längtar efter att se i våra församlingar. Det är ju därför vi är här. Jag har jobbat som pastor i hela mitt vuxna liv, mitt 33-åriga långa liv. Och för 2 eller 3 år sedan nästan är det nu, så bestämde sig jag och min man, vi skulle börja försöka plantera en församling i södra Stockholm. Och så brann vi så mycket för att vi vill att människor som aldrig har hört ska få chansen att få höra om Jesus. Hur ska vi göra? Vi känner ingen, vi har ingen kyrka och vi ber Gud om ett team och försöker dra lite folk. Men vi var de första som flyttade dit. Och så började vi säga, vad ska vi göra? Men vi får börja visa att vi finns. Så vi tryckte upp så här, stora banderoller. Vi bjöd folk på glögg och pepparkakor och så ställde vi oss precis utanför tunnelbanan där det kommer absolut mest folk i Bagarmossen. Och så var det så här, nu kör vi, nu är det på riktigt. Och så kommer ni ihåg att jag är en introvert person som inte tycker det är så jätteroligt att hoppa på och se en massa nya människor. Så det är så här, jag har ju verkligen så här, okej. Jag vill det här. Jag vill det här mycket. Och så bestämmer jag mig att det här, vi kör bara. Så vi tar på oss varma kläder, vi går ut och så börjar vi möta människor. Och innan man står där, då tänker man ju så här. Ingen är intresserad, ingen bryr sig och varför skulle någon vilja prata med oss? Det är det som går igenom mitt huvud. Och sen när vi kommer ut dit så undrar ju folk, vilka är ni? Vad gör ni för någonting? Och så börjar det komma folk som börjar dela sina stories istället. Det kommer en man som kommer från något annat land i Europa som bara säger, jag gick i kyrkan när jag var liten men jag har inte hittat någonstans att gå nu. Och så kommer det en pappa med sin lilla son och så bara, har ni någonting för barn? Det vore ju jättekul att få ta mitt barn till kyrkan. Men han hade inte någon tidigare liksom koppling utan han bara, kyrka, barn, det är en bra kombination. Det var allt han liksom hade kommit på. Och så hade vi varit på ett bönemöte i en annan kyrka dagen innan. Och så hade någon profeterat, alltså berättat vad Gud ska göra i framtiden. Och sagt så här, jag tror att det kommer komma en man som möter er imorgon som ni kommer få ett riktigt bra och viktigt samtal med. Det var det vi hade fått innan vi gick ut. Och så går vi ut och ni vet, kvällen är lång och det var ingen som vi har haft något speciellt långt samtal med. Och så bara går det förbi en man som vi frågar så här, hej, vill du ha lite glögg och pepparkakor? Han bara, nej, jag ska dricka öl och gå hem och kolla på tv, hej då. Och så går han vidare. Och så bara är det någonting som får honom att vända så han går tillbaka igen. Förresten, vilka sa ni att ni var? Och jag bara, vi ska starta en kyrka här. Och så börjar han prata. Och så visar det sig att han har varit den del av en kyrka förut. Men hela livet har bara krasat sönder så att han har hamnat både i drogmissbruk och suttit inne. Och det var ganska långt ifrån liksom, allt han hade varit med om. Men så när jag såg in i era ögon så såg jag ett ljus. Så påminner det mig om det som jag har sett tidigare när jag var ung. Vi försökte starta en alfa. Vi lyckades för övrigt inte med planteringen ska sägas. Så det här är våra försök att berätta om Jesus. Men vi försökte starta en alfa. Och så gick vi ut och delade ut och lärde känna folk. Och en av dem som kom till den här alfa var en kille som var 23. Som hade varit på utbytesår i USA. Och så har han bott hos en familj som går i kyrkan. Ingen tidigare koppling överhuvudtaget utan han har bara varit där. Och så berättar han de allra märkligaste storiesarna från den här familjen och kyrkan. Som gör så här, det var inte bra. Amerikanerna tänker ju så kring de här frågorna. Så att han hade bara dåliga erfarenheter från den här tiden. Men sen när han kom hem så sa han så här, och nu har jag liksom utbildat mig, jag har fått ett jobb, jag har köpt alla de där dyra skorna som jag bestämde mig för att jag ville ha. Och nu känner jag att jag saknar någonting. Jag vet att det finns någonting mer. Och hela anledningen till att han kom till våran alfagrupp var för att han hade suttit ner med sin psykolog. Och så hade psykologen till slut sagt så här, jag tror att det är bättre att du tar alla de här existentiella frågorna med någon i kyrkan kanske istället. Det blir inte lika dyrt heller. Och så gick han dit. Och då kände jag så här, jag trodde inte att det skulle komma någon. Jag tyckte att det var jätteläskigt. Och jag delar inte ens det här för att ni bara, ha, då får vi stänga igen kyrkan och låtsas att den inte finns och få gå ut på stan. Det behöver ni inte göra. Men jag ville bara dela att i liksom vanliga enkla Sverige så finns det jättemånga människor som är intresserade av vad vi håller på här inne. Men vi måste berätta för dem att de är välkomna alls. Och när de väl kommer hit så är det många som inte har någon form av erfarenhet av att vara en del av en kyrka. Vilket gör att det känns väldigt mycket för dem som att komma in på gymmet för mig. Och det måste vi vara medvetna om. Att det är inte självklart. Det kommer vara lite så. Man måste vara liksom så här, ni måste presentera er varje söndag. Ni måste se till att hälsa på människor som inte, ni inte känner igen. Ni måste börja fundera över så här, är predikningen allt vi ska göra eller ska vi kanske samtala tillsammans på något sätt kring mat? Eller vet, ni har säkert kört Alfa här många gånger också. Men bara se till att börja så här, rikta blicken utåt. Vad var det vi skulle göra igen? Jo, vi skulle ut och berätta. Leta efter de förlorade fåren. Det var det vi skulle göra tillsammans. Och om vi ska öppna upp våra församlingar, då måste vi börja med att öppna upp våra hjärtan. Då måste vi fundera på, varför är jag här och vad längtar jag efter? Jo, jag vill ju att den här kyrkan ska bli full och förhoppningsvis för full så ni får bygga ut. Ni vet så här, det kommer ju massa problem med det där. Men det hade ju varit kul om människor får ett hopp igen. Som får höra någon av de här storiesarna för första gången och känna, kan jag bli förlåten för det som jag har gjort? Och ibland så tror jag att vi skulle behöva börja be böner som är så här, Gud, visa mig vad ditt hjärta går sönder för här. Vilka är det som saknar hopp? Vilka är det som skulle komma på sekunden vi bjöd in dem om de bara visste att de fick? I Hesekiel kapitel 36, vers 27-28 så står det så här. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Gud vill utrusta dig med sin ande och med sitt hjärta så att det börjar slå för de sakerna som hans hjärta slår för. Och en av de grejerna är att han vill se människor komma till tro. Men det finns så många barriärer som hindrar människor från att tro. Från jättemärkliga bilder om vem Gud är. Från att man inte har koll på någonting. Från att man inte fattar att man kan få komma hit. Alltså, det finns för många stories som är så här, ja, får jag komma? Är det något inträde? Alltså, då har vi liksom misslyckats grovt med att berätta att alla får komma och att man är välkommen hit. Under mina år som ungdomspastor så har jag hängt väldigt mycket med alla möjliga ungdomar. Jag älskar ungdomar. Och så går man med dem ett steg och så har de varit en del av kyrkan och församlingen. Och så sitter de och tittar på vår församling och hur vi försöker göra kyrka tillsammans. Och så tittar de på det och bara allt de ser är gymnastik. Alltså allt de ser är de där ribbstolarna och hoppgrejerna och ringarna som man inte orkar balansera på. När jag bara för mitt liv försöker visa att det är idrott. Det är kul. Det finns brännboll också. Det finns fotboll också. Det finns liksom olika sätt som man kan göra kyrka på. Och vi behöver inte vara överens om allting. Allt behöver inte se lika ut, liksom likadant ut varje dag. Vi kan vara en gemenskap ändå. Vissa gånger har jag lyckats visa dem. Vissa gånger så har det gått så där. Och andra gånger, då har jag känt så här. Oj, men det är verkligen, ja, så känns det. Kan jag få bestämma åt dig att du ska tro? För jag vill så gärna att du ska tro, vilja vara en del av den här församlingen. Men jag kan inte. Det är utanför mina händer. Det går inte. Och de gångerna så får vi bara lämna dem till Gud och bara bestämma oss för att okej, jag kan inte göra allting. Men jag får göra det jag kan. Jag får så frön det jag kan. Jag kan berätta om Jesus på det sättet som jag liksom har fått. Men jag kan inte göra allt. Och då får man försöka ta hjälp. Både ta hjälp i bön, men också försöka ha andra typer av människor runt omkring. För att visa att det kan se ut på olika sätt. Vi har massa olika typer av kyrkor i Sverige. Alltså det är ju bättre att vi skickar dem någon annanstans än att de tappar tron för att de känner att de inte riktigt passar in. Jesus korsar jätteofta barriärer för att det ska bli så enkelt som möjligt för människor att få komma nära honom. En gång så går han fram till en kvinna vid en brunn. Och vid det tillfället så är det liksom emot alla regler att han ska gå fram till henne och prata med henne själv. Men han bara, hon måste få höra. Hon måste få veta vem Gud är. Och så kliver han fram och så börjar han prata med henne. I ett annat tillfälle så är Jesus och hans lärjungar ute. Och de är hemma hos vad fariserna skulle kalla syndare. Och så frågar han så här, vad gör ni där? Varför är du hemma hos dem? Och så svarar han bara, ja, för att det inte är de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Vi är kallade till att gå ut. När det kommer en man fram till Jesus och frågar så här, men du, hur ska jag följa Jesus? Hur ska jag följa Gud egentligen? Vad är det jag behöver göra? Kan du bara säga så här, kort och enkelt, vad ska jag göra? Då svarar han så här i kapitel Matteus kapitel 22 vers 37-39. Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Och sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Och här är det igen fokus. Att när fokus flyttas från dig. Hur du vill att det ska se ut. Hur du vill att det ska vara. Hur det ska vara för att du ska känna dig trygg här. Till hur ska det se ut för att nästa generation ska känna sig trygg här. För att människor som aldrig har varit i en kyrka ska känna sig trygg hemma här. Hur behöver det se ut då? Då har det börjat liksom grejer hamnat på rätt plats. Om det fokuset har hamnat på rätt plats, då kommer det att fylla den här salen med massa bullriga, nya, högljudda, unga människor som kanske har jackan på när de kommer in hit. Då blir inte det något problem. Men det kommer bli lite, det kommer bli oordning. Det kommer bli högt, det kommer bli, alltså, de orkar inte sitta still alltid. Och tänk dig när det kommer in någon ny här som inte ens vet hur en gudstjänstordning går till. Det kommer hända grejer. Men jag tror att det är exakt så som en församling ska se ut. Det ska vara lite högljutt. Det ska vara lite frågor. Under en tid så har jag och min man varit mycket i Sebastian Staxet har en församling som heter Heart of Evangelism i Stockholm. Och vi har gått dit ganska mycket. Och de attraherar ju människor alltså, som har liksom varit en del av tidigare gängkriminalitet. Och det är väldigt mycket folk som aldrig har varit i en kyrka förut. Så när man kommer in dit så är det liksom så här, lovsången är hellre än bra. Och man liksom håller tummarna på att så här, om de prickar liksom rätt ton så är det perfekt. Någon går upp och håller en predikan och man vet aldrig hur lång eller kort den är. Man så här, det kan vara en timme, det kan vara liksom en kvart, men ofta det är bara allt möjligt. Och sen när predikan är klar, då har ju folk som har varit i kyrkan, liksom, de har aldrig varit där. De har ju tröttnat så länge. Då börjar de prata med varandra. Så hälften börjar liksom ställa sig upp och börja prata. Och det är fullt lovsång där framme. Men de låtsas att det är slut och bara prata med varandra. Folk går och hämtar vatten. Men de som inte pratar, de kommer ju framför förbön, för de ska ju ha livet förändrat, för de har ju för första gången hört att det finns förlåtelse och tro och hopp om en framtid, om någonting annat än det de själva sitter fast i. Så mitt i allt virvar av kaos, och det är så många gånger som jag i mitt huvud så här, åh, så där kan man inte göra. Åh, nej, det blev fel. En gång skulle vi dela nattvard och ingen fattade hur vi skulle gå eller någonting. Det var bara kaos. Men det var folk som bara så här, de var bara där och de var så glada. Och det är så vackert, för det gjorde någonting med mig att sitta i den lokalen och bara, åh, jag måste skärpa mig. Alltså, vi har jordens häftigaste uppdrag. Vi har jordens bästa evangelium. Vi har någonting som liksom får, alltså, våra hjärtan att brinna, som får oss att någonting att hålla oss fast mitt i allting annat. Och så sitter vi här och bara, visst, vad är det fint? Ja, vad bra det. Vad kul. Frid till dig. Eller? Det är ju mer. Alltså, det är så mycket mer än det. Och min bön för idag är bara så här, Gud, öppna upp våra ögon och hjärtan och plånböcker. Vi ska inte ens ta in, jag ska inte ha några pengar eller någonting, men plånböcker. Så att vi kan bygga kyrka som liksom förändrar våra städer. Det är det vi längtar efter. Och då får ni samlas och be och se så här, hur ska vi göra det? Det löser vi. Men inkludera alla generationerna i de idéerna. Jag har samlat ungdomar många gånger och frågat så här, vad vill ni se i kyrkan? Och självklart får du så här, popcornmaskin, kebabrulle och pool på taket. Och man sa, jag skriver upp alla era idéer. Men det gör ju också någonting med att de får vara med och sätta ord på någonting. Så de är ju med och gör grejer sen, för de känner att det var någon som lyssnade på oss. Jag har ännu inte köpt en kebabmaskin. Men om det gör så att Karlskogas ungdomar kommer dit, då köper jag en kebabmaskin och ordnar kebabkvällar. Eller typ så här grill utanför efter kyrkan. Så att människor ska få se vem Jesus är. Så nu ska vi ha en bönestund tillsammans. Och bara ställa frågan så här. Om du vet vart du är på väg någonstans. Om du vet att jag har bestämt mig för att följa Jesus. Då är nästa fråga, hur gör jag så att fler människor kommer med dit? Har du inte bestämt dig för att följa Jesus, varsågod och gör det om du känner att det är det du längtar efter idag. Det finns ett så häftigt liv att leva tillsammans med honom. Och du behöver inte bli mer ordningsam eller tillrättalagd för att kunna vara en del av hans församling. Var den du är och använd det du har. Bygg gym i kyrkan om det är det som gör att du tror att du fyller den här lokalen med människor. Men vi behöver bara tänka brett. Och sen ska vi bara be att Gud lägger liksom bilder och ord över den här församlingen, så att ni ser, vart kan vi gå någonstans? Hur ska vi göra för att ännu fler ska få komma hit, så att ni kan få bygga en församling som håller fest varje söndag för att en ny har kommit till tro? Det är det vi längtar efter. Vi kommer att erbjuda förbön. Vi är här på första raden. Men jag vill bara uppmuntra dig att ta en stund och fråga Gud, vad kan jag vara med och göra? För han vill använda dig. Och jag vet att han vill utrusta dig ikväll. Och känner du så här, jag vet inte om jag vågar. Nej, inte jag heller. Alltså, men vi får gå på att Gud är med oss. Han är allt som gör skillnad. Och varmt välkommen fram till förbön, så ska vi be för dig. Vi ber tillsammans och sen ska vi sjunga lovsång. Herre, jag bara tackar dig för varenda människa här inne som sitter och känner så här, att de fick en idé om någonting som de vill göra i den här församlingen eller för Skillingaryd, Herre. Jag tackar dig att du utrustar ditt folk. Jag ber att varenda människa som satt och kände så här, jag måste nog bara be att mitt hjärta ska få slå i takt med ditt Gud, att du verkligen får utrusta dem just nu, Herre. Och låta dem bara först längta efter ännu mer av dig, Herre. Men jag ber ännu mer att du ska utrusta den här församlingen med bilder, Herre. Jag ber att du ska sända dem bibelord. Jag ber att du bara ska få röra dig här inne och börja öppna deras ögon så att de kan få se och bredda bilden av vad vårt uppdrag är, Herre. Tack för att du vill utrusta den här församlingen. Och jag ber att de ska få liksom vara kreativa, påhittiga och att det ska få öppnas, att de ska få slå ut väggarna och taken här, Herre. Så att människor ska få ta emot dig, Herre. Och så att Lukas 15 får synas här inne, att nya människor ska få tro, människor ska få komma tillbaka. Men det är inget vi kan göra, utan det är bara det du kan göra. Men vi vill vara dina händer och fötter, Gud. Tack för att du leder oss. Amen.